Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Välkomna tillbaka till Sparmakarpodden, avsnitt nummer 53. Det är ett nytt år i poddår kan man väl säga, eftersom förra året, eller hur?
Det har varit nyår.
Det har varit nyår för att förra avsnittet var 52 då. Skittråkigt. Du har jobbat en vecka och du är helt slut i skallen, ser jag.
Ja, jag hade huvudvärk efter 3 timmar på kontoret.
Mm. Ja, du har inte haft huvudvärk på typ ett år nu när du har varit mammaledig, och så kommer du hem och säger att du har huvudvärk, och jag blir direkt så här: du kanske ska ta mer luft eller byta jobb.
Jag tror framförallt luften hade gjort lite mer nytta. Nej, men det är en omställning, det är det. Mm. Att vara bland vuxna människor. Mm, det är mer påfrestande än man tror att prata med andra vuxna människor.
Jag älskar det, för att när man är så vart mammaledig eller pappaledig så säger man ofta att åh, vad skönt att äntligen få prata med en vuxen. Men du är lite tvärtom, du pratar hellre med en ettåring.
Ja, men det var senast idag så kom en kollega och bara, men är inte lite skönt att få vara bland vuxna människor nu?
Nej, sa du då.
Nej, men jag kunde inte riktigt säga ja. Och det är ju det man har hört av andra kollegor som har kommit tillbaka och bara, men det är ju ändå skönt att vara i ett sammanhang. Nej, jag kan inte riktigt skriva under på det.
Mm. Du? Mm. Vill du veta en sak?
Mm, ja, berätta.
Erik kom ju till mig, våran kompis, förra veckan. Mm. Och bara, ja, jag lyssnar på er podd, jag följer er på Instagram. Men jag blir verkligen inte intresserad av aktier eller börsen eller fonder överhuvudtaget.
Ja, det var ju tråkigt.
Jag vet, han var så här toksågning för alla andra våra typ vänner och bekanta. Och så här, men fan, ni är bra grejer och det här är jätteintressant. Men för då sa han så här, att han, då skiter han i det istället. Mm. Att spara pengar på börsen. Mm. Men då blir jag så, men hallå, du måste ju någonstans ändå tänka att du vill ju ändå ha pengarna. Du vill ha avkastningen. Mm. Och det var jag ju sugen på. Liksom. Mm. Så då tipsade jag honom om vårt samarbete med Sigma Stocks. Mm. Där han slipper göra skit. Och då blev han ju, då började han ju lyssna. För då sa jag att, jag sa till honom, det är en robot som kommer placera dina pengar i aktier. Mm. Baserat på ett gäng val som du själv gör, så att du kan ändå så här välja ungefär vilka typer av aktier du vill ha, men inte exakt vilka bolag eller exakt aktier då, såklart, utan man överlåter det till roboten. Och då helt plötsligt så startade han upp ett konto och började spara.
Mm. Ja, jag tänker verkligen att Sigma Stocks erbjuder någonting som gör det så enkelt för vem som helst att spara och placera pengar i aktier.
Mm, vet du vad han sa också då?
Nej.
Han bara, jag tänker inte lägga massa dyra pengar på att en robot ska placera mina pengar. Mm. Då sa jag till honom, men du, det här är så sjukt bra för att de har en förvaltningsavgift på 0,35-0,39%.
Ja, men Erik slängde sig baklänges och en stadig sparare på av Sigma Stocks nu.
Nu då slipper han slipper följa oss. Han slipper lyssna på vår podd. Mm. Så han kommer inte ens höra det här, så vi kan snacka hur mycket skit om honom som helst. Men är du likadan som Erik eller liknande, så tycker jag att du ska surfa in på sigmastocks.com och signa upp för att testa deras aktierobot.
Men vi ska komma ihåg att det värdet som du sätter in är inte säkert att det är detsamma vid ett senare tillfälle.
Precis. Men nog om oss nu, för vi har, för det här är inte ett helt vanligt avsnitt, eller det är ett vanligt poddavsnitt, men vi har en gäst idag.
Ja, jag tänker vi rivstartar ju vårat nya poddår med en brakgäst.
Exakt, och det är Magnus Alfredsson från Proetos fond. Han står där och knackar på den digitala dörren och ska komma in i vårt samtal. Du gillar den digitala dörren, eller hur?
Ja, den var spännande, den var bra.
Ja. Nej, men vi ska snacka om allt från vem han är, vad han gör, vad de vill med fonden och så vidare. Så jag tänker att vi bara kör igång, eller?
Det vi gör.
Vi gasar, kör. Då säger vi välkommen till Sparmaka-podden, Magnus Alfredsson.
Tackar så mycket, det är fantastiskt att få vara med.
Ja, hur är läget?
Det är underbart.
Ja, härligt.
Det är nedförsbacke till eller mot jul. Mm. Så jag kan inte klaga, det är lite sådär lagom stressigt, men det, så ska det vara så här i års. Det är jättebra, det är underbart att kunna sitta här och prata med er klockan 7:30 på en måndagkväll.
Ja, förstår det. Vad skulle du säga?
Jag ville höra om du är en julfantast. Det var liksom det som var fokus på när du sa att det var underbart och det var jul på väg.
Egentligen inte, men man går ju in i någon annan stämning under julen. Mm. Det blir ett annat fokus helt plötsligt, så man tar sig tid till alla de där små sakerna som man kanske inte går helhjärtat in i annars. Då tänker jag liksom, man kan sitta i timmar och pussla och liknande, och det är skönt att det finns den tiden på året när man faktiskt kan göra det.
Men är det lite så här, man ska komma in i något lugn, men det är oftast bara stress?
Nej. Men då, vi får ju ändå ansvara för vår egen tid.
Det är faktiskt.
Så är man en person som blir stressad av att det är mycket folk runt omkring, eller man har mycket mat man ska göra, så då får man ju börja och lösa sina problem där. Då kanske man ska vara mindre folk och göra mindre mat, så att man ändå anpassar sig utifrån så som man vill ha det för att må bra.
Ja, just det. Det låter vettigt. Du sitter ju i någon slags skrubb, ser vi. Vi har ju film, eller vi kör ju webcam här som man sa för. Men vad är det med grejen? Jag ser bakgrunden, det är lite orangea t-shirt här som hänger och någon på hyllan, och du har på dig en hel orange t-shirt.
Jep, det stämmer. Proetos fond finns numera på PPM:s fondtorg, och för att lyfta detta, och vilket jag är väldigt glad över att fonden kom in, eller hylla detta, så kommer jag ha en orange t-shirt på mig nu under egentligen hela vägen fram till jul, har jag tänkt.
Mm-hmm. Även på jul kanske också? Du skippar det här röda, du kör orange temat.
Jag kan inte lova. Jag ska ta en bild från julafton, så får vi se. Vi kan stämma av efteråt.
Ja, men härligt. Vi brukar köra en grej med våra med våra gäster. Ett gäng frågor som vi kallar det. Så jag tänker att vi kör det med dig också. Sådär.
Mycket bra.
Känns det bra, eller?
Kör.
Ja. Ska du ta första frågan?
Ja. Nej, men ditt fullständiga namn.
Magnus Alfredsson. Jag var i USA som utbytesstudent under ett år när jag var 17 år gammal, och då fick jag heta Magnus N. Alfredsson. Men N stod för no middle name.
No middle name.
Är det sant?
Ja.
NM kan man ju tycka då, men okej, N. Ja. Ja, men bra. Du, hur gammal är du?
44.
44. Trivs du med den åldern?
Ja, det gör jag. Ja, definitivt. Det är ett lugn som faller över en efter man är 40. Och lite strid också, för man känner samtidigt att kroppen håller på, och man är i början av den där lägga av fasen, att man blir lite mer anfådd och sådär. Men jag trivs bra.
Är det även din mentala ålder?
Bra fråga.
Nej, det är en jättebra fråga. Jag tror att den växlar. Jag tror att jag har ett brett spektrum Så att jag är kapabel att hålla mig på en rätt så barnslig nivå, men samtidigt när det krävs så tror jag också jag kan vara på andra sidan av spektret. Så man, jag tror i genomsnitt så är det nog med min mentala ålder också.
Vad engagerar dig, Magnus?
Vad engagerar mig? Detta jag håller på med engagerar mig väldigt mycket. Jag tycker att det är spännande att leva i en tid. Jag tror vi är i början av ett hållbart paradigmskifte. Jag tror att vi kommer att se en enorm förändring i hur vi lever de kommande 15 åren. Och det engagerar mig. Jag tycker det är jätteroliga frågor. Och jag vet att det är någonting som stressar många om man mår dåligt. Man kan till och med ha ångest över det. Men jag har inte det, utan jag tycker det är spännande, det, liksom den förändringen som vi har. Och givetvis kan det finnas väldigt olyckliga konsekvenser, men jag ser ändå samtidigt att människan är kapabel att göra väldigt mycket bra. Så jag tror att vi kommer att lösa detta på ett hyggligt bra sätt, inte på ett perfekt sätt, men på ett hyggligt bra sätt.
Du, en maträtt att äta varje måltid under ett års tid.
En måltid, annars skulle jag säga knäckebröd, för jag är en stor fantast av knäckebröd. Så jag kan mycket väl tänka mig ha det som
du får välja,
jag äter nästan varenda morgon till frukost.
Okej, knäckebröd, ja, den, jag gillar det, jag gillar svaret.
Ja, till lunch och middag och sen lite kvällsfika där, ja.
Ja, det kanske hade blivit lite långvarigt. Jag håller mig ändå till svaret som jag gav.
I november där någon gång så är det lite...
Vad gör du helst en tisdagkväll klockan 7?
Klockan 7, då har jag precis nattat barnen. Så eventuellt så sätter jag mig ner och bara tar det lite lugnt. Som entreprenör så tittar man kanske sista gången på telefonen, stämmer av om det är någonting som har hänt, kanske ser lite nyheter. Är det hyggligt väder kanske man går en tur med hunden.
Ja, just det. Härligt. Du, är du en sparare eller är du en slösare?
Jag är en ekonom, en sån där som jag skulle säga till bara, det beror på vilka situationer helt och hållet. Jag kan mycket väl vara sparsam, men jag kan ju också vara väldigt slösaktig. Så det beror helt och hållet på vilken situation. Och jag skulle tycka mer om att beskriva mig som att jag är hyggligt okej med att hushålla med resurser.
Bra svar.
Men då till, det här går lite in i det du snackade om. Vad unnar du dig?
Jag kan unna mig god, stark indisk mat när jag egentligen inte skulle köpa det, men mest bara för det hade varit riktigt gott, till exempel. Vad unnar jag mig? Nej, det är mycket centrerat runt i så fall upplevelser och sånt. Och nu vill jag åka ner till havet och liksom se på solnedgången. Det skulle unna mig. Det tar tid ur det andra för att målmedvetet se solnedgången till exempel.
Ja, just det. Jag gillar indisk mat svaret mest. Det var mest konkreta vi har fått på den frågan, tror jag. Du, vi ska ju snacka om Proetos fond såklart. Vad ska vi börja där kanske kring säkert den frågan du har fått 2 miljoner gånger. Men vad är det för namn? Det är någon sån här grekisk känsla över det.
Ja, det är det. Man kan säga pro är ju ett prefix. Och det betyder för. Etos betyder någonstans att agera hållbart. Så det är två ord som man har satt ihop och... Det funkar för 6 år sedan när jag grundade företaget. Jag tycker fortfarande att det funkar. Det var en tanke att man skulle ha ett namn som ändå var så pass komplicerat så att man inte kom ihåg det direkt. Och det är ingen som uttalar Proetos rätt första gången. Utan jag har säljare som ringer mig och så säger, hej, är du vd för Protetus? Ja, just det. Och det tycker jag är lite komiskt. Men där är ju någonting fel med namnet. Det är TH är på fel ställe. Och det tycker jag fortfarande är rätt så komiskt. Men jag tycker namnet funkar som sagt för 6 år sedan. Jag tycker det funkar idag.
Ja, men jag kan hålla med om att det är ett namn som behöver tragglas. Men när det väl sitter så sitter det.
Ja, det är ju det. Där är olika skolor hur man ska ha liksom företagsnamn. Antingen ska det vara jätteenkelt eller också kan det ju vara lite mer avancerat. Jag tyckte när jag satt ihop den här fonden så den har en del rätt så udda egenskaper. Och då kändes det som att den faktiskt skulle få ha ett udda namn också. Sådana här fonder brukar ju heta någonting Sustainable Transition Green Fund Climate.
Ja, just det.
Liknande. Då tyckte jag att Poetos var bättre.
Ja, men hur länge har det funnits?
Fonden har funnits i snart 4 år.
4 år. Vad, ja just det. Vad är vi då? Vi är 2017 någon gång va?
Den 2 januari 2018 var första dagen som fonden handlades. Men som jag nämnde innan så firar Proetos 6 år, alltså idén, 6 år för några veckor sedan. Så där var ju ett, vad ska vi kalla, förspel eller någonting på 1,5-2 år. När detta bara var en bra idé och jag var runt och pratade med olika professorer, investerare, folk som var duktiga på portföljteori, som var duktiga på hållbarhetsfrågor och så vidare för att sätta ihop det här ramverket som är själva Proetos skelett. Så det har varit en hyggligt lång resa, men tillbaka på din fråga. Fonden har funnits i lite över 3,5 år, nästan 4 år.
Men är det du som har grundat fonden? Alltså är du tillsammans med någon eller är det liksom...
Ja, du gör ju inte någonting sån här ensam. Men tanken var min. Jag hade jobbat med kapitalförvaltning och private banking i Sverige och utomlands i 15 år. Jag tröttnade på att sälja produkter som jag själv aldrig någonsin skulle köpa. Och satt mig egentligen ner lite frustrerad och tänkte nu får jag får ta den kunskapen jag har med mig och så får jag börja på ny kula. Och så tänkte jag, vilken sorts fond ska jag skapa? Som tilltalar mig. Och då är det några olika grejer. Den ska vara billig, det är liksom AO. Jag tycker att den ska vara hållbar. Den ska vara bra, men det kommer någonstans automatiskt. Men den ska även vara så pass bred att den passar till de allra flesta sparare. Så det är liksom det är den visionen som jag hade när jag startade detta. Och sen har jag fått hjälp av hur mycket människor som helst på vägen. En eloge till alla professorer på Lunds universitet som har orkat med mig, men även alla investerare och folk på bank och liknande som har gett sin input och en del har sågat det totalt. Men fram trädde ändå någon form av fond som den ändå har gått rätt så bra för.
Men du tänker om den visionen då, har den förändrats någonting? Eller vad är den uttalade visionen idag?
Jag skulle säga att det fortfarande är samma vision. Där fanns ett mellanspel när visionen mer var att etablera en ny norm, om jag kan uttrycka det på det sättet, inom hållbart sparande. För jag upplevde att på marknaden fanns det ingen aktör som särskilt helhjärtat gick in på den hållbara svängen, utan... Ofta så gick man ut i media måndag morgon och berättade att vi går all in sustainability, vi gör en stor grej, marknadsföringsgrej, och så sen framåt lunchtid någon gång på måndagen så hade man glömt det, och så sen tisdag, onsdag, torsdag, fredag så var det business as usual. Och det var egentligen den delen som jag reagerade mot, och jag ansåg att man skulle kunna göra det annorlunda. Jag tycker det har gått rätt så bra, men när jag satt ihop det var det helt banbrytande. Nu är det väl ändå lite mer... Där finns ett väldigt litet antal andra fonder som har anammat lite av det här tänket. Att man samtidigt ska vara billig men även hållbar och bra och hyggligt bred så det passar alla.
Alltså, jag tycker det är intressant med liksom det kontra... Alltså, jag kan tänka mig att när man köper en fond så tittar man ofta på avkastning. Liksom. Det är väl därför man liksom investerar pengarna i någonting. Hur man väger det mot liksom att det ska vara hållbart? Alltså, förstår du vad jag menar?
Jag skulle säga att det är två helt olika delar. För det där med avkastning. Teorin säger så här att om du sätter ihop en väl diversifierad portfölj, alltså en portfölj med väldigt många olika tillgångar, så kan du mellan tummen och pekfingret räkna ut vilken avkastning som du i alla fall kan förvänta dig över tiden. Det innebär inte att du kan sätta in pengarna idag och plocka ut dem liksom framåt midsommar, för det är inte över tiden, utan vi pratar långsiktigt. Så länge du sätter ihop en väl diversifierad portfölj så får du, eller kan du förvänta dig, den avkastning som motsvarar risken i portföljen. Sen hållbarhetsdelen skulle jag säga, eller så som jag har gjort i Poet, och säga att jag har satt upp 4 olika områden som jag investerar inom. Och det är uteslutande aktier som får plats inom de här 4 olika områdena, eller ett av de här 4 olika områdena.
Ja, just det.
Och jag tror det är någonting som sticker ut rätt så ordentligt. Ofta har man en ambition att man ska investera i företag som är hållbara. Då kanske man tycker att svenska företag överlag är mer hållbara än utländska företag. Och då tar man det liksom, ja, men då är alla svenska företag hållbara. Så kan vi investera i precis vad vi vill på börsen.
Ja.
Men jag skulle säga att mitt tillvägagångssätt är lite mer konkret.
Ja. Vi ska snart gå in på de här 4 områdena som jag tycker är superintressanta. Men jag skulle bara vilja höra dina tankar kring så här, vet folk, kanske om man kollar liksom runt om i Sverige, liksom värdet av, känner du att de fattar er fond, varför man ska investera sina pengar hos er? Alltså,
Jag tror det finns två olika människor som investerar pengar, och två olika grupper. Det finns de som bara tittar till avkastningen och tänker att man förmodligen kommer att kunna få en hygglig ekonomisk avkastning om man investerar inom de här olika områdena, för att man tänker vi i början av ett hållbart paradigmskifte, det kommer att investeras enormt mycket pengar för att göra den här omställningen inom förnybar energi eller elektrifiering av fordonssidan, eller för substitut till mjölk och till mejeri och kött till exempel. Mm. Så det är en del. Sen är det de som gör det för att det känns rätt. För att man tänker efter, om jag har sparade pengar och pensionspengar, varför ska jag placera dem i företag som jag egentligen inte vill ha med att göra? Och jag ska inte säga att den ena sidan är bättre än den andra sidan, utan båda sidorna är ju liksom, de gör ju det för att man är övertygad om det. Och jag har full respekt för båda åsikterna.
Du nämnde tidigare att men faktorer som är viktiga att, för fonden var liksom låga avgifter, en bra hållbar fond. Är det svårt att kombinera de här och få till det bra?
Man kan säga att branschen tidigare, går vi 5 år tillbaka, så såg bankbranschen, och generaliserar jag lite, men bankbranschen såg hållbarhet som ännu ett lager som man kunde ta betalt för. Så då satt man ihop en fond som kanske kostar 1,2, och så grönifierar man den, ändrar produktbladen och kallar den transition eller green eller något liknande. Och då helt plötsligt kunde man ta 1,8 för den för folk tyckte att det var ju liksom ett extra värde.
Ja,
och då, jag tycker inte att det är schysst att göra så. För de här människorna som investerar i detta investerar förmodligen för att man vill vara med, man vill göra någonting för planeten eller mänskligheten. Och att bestraffa dem att ta en extra avgift bara för det tycker jag absolut inte är schysst. Utan min tanke var istället att då halverar vi avgiften.
Ja, vad jag tänkte säga för våra lyssnare, vad är förvaltningsavgiften?
0,65. Och anledningen till att det blev 0,65, det var för att Svanen lanserade, om det var 7 eller 8 olika fonder, ungefär samtidigt som Poetos skulle starta, eller jag skulle sätta mig ner och titta på vilken avgift, och den genomsnittliga avgiften på Svanen märkta fonder på den tiden var 1,3, och då tänkte jag att lyckas jag sätta halva priset på min fond, så har jag gjort någonting väldigt, väldigt bra. Och det gjorde jag.
Är ni lägst i er kategori liksom? Alltså rent förvaltningsavgift?
Det beror på vad du menar med kategori. Det finns ju hållbara ETF-er och liknande. Men om man tänker så här, vanliga fonder, eller vi tar den här kategorin som då klassificeras som sustainable och transition och sådär, så brukar de även idag kosta 1,5%. Så 0,65, det är väldigt konkurrenskraftigt. Speciellt på en fond som har 5 stjärnor av 5 från Morningstar och klassas som mörkgrön artikel 9 och har gått upp 150% sedan starten.
Ja, det är häftigt. Men du, ska vi, de här fyra områdena då, har jag rätt om jag säger att det är förnybar energiproduktion, energieffektivisering, hållbara transporter och hållbar livsstil?
Stämmer.
Bra.
Vi kan börja längst uppe, förnybar energi.
Ja, precis, jag tror alla de här delarna är, jag tror våra lyssnare skulle vara superglada om du kunde förklara de här liksom, för att
De här fyra olika områdena är inskrivet i fonddokumentationen, så det är ingenting som kan ändras. Däremot så kan man ju göra andra tolkningar under det. Som vi säger, förnybar energi, så tolkningen som finns just nu, eller det jag investerar i, det är vind, sol och vatten. Det betyder inte att det är de enda tre områdena i framtiden, utan det kan mycket väl ändras. Men just nu så är det vind, sol och vatten.
Okej. Ja, det är inte samma massa kärnkraft och sådant som kommer in här. Och...
Nej. Som jag sa, saker och ting kan ändras. Jag har liksom dörren öppen för det. Men just nu så är det vind, sol och vatten.
Tror du på att det kommer ändras?
Ja, det tror jag. Jag tror vi kommer att se nya tekniker. Jag tror vi kommer att se olika sätt att utvinna energi på effektivare sätt från solen. Kan mycket väl dyka upp de närmaste 10 åren, kopiera fotosyntes på något sätt. Geotermisk energi är ju väldigt intressant, som mycket väl skulle kunna dyka upp här. För att nämna några.
Ja, spännande. Ja, men sen energieffektivisering.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Där är ju vissa saker som vi måste ha för att kunna leva. Vi måste ha värme, speciellt när vi bor i Sverige. Bor vi närmare ekvatorn så behöver vi kyla. Vi behöver också ljus. Så det är de tre olika områdena som jag tittar på energieffektivisering. LED-lampor är liksom ett fantastiskt och enkelt koncept. Men värme, det är ju alla former av bergvärme och liksom hur vi effektiviserar för att få ut den värmen som vi måste ha för att kunna leva.
Ja, det låter ju logiskt. Hållbara transporter.
Vi kommer inte att sluta transportera oss själv och varor liksom framöver, utan vi måste hitta vettiga, hållbara lösningar. Elektrifieringen av fordonsflottan är ju givetvis en stor del. Jag tror att vätgastransporter kommer att bli en viktig del. Kollektivtrafik givetvis. Cyklar investerar vi i. Och det är de olika områdena under hållbara transporter, än så länge. Men det är samma sak där. Dyker du upp annat så jag tittar jättegärna på det.
Vilken är den sista? Hållbar livsstil.
Det är hur vi konsumerar, hur vi bor och vad vi äter.
Den här är jätteintressant.
Ja, det är nog den som har allra mest potential.
Ja.
Hur vi konsumerar, det är ju liksom hela det cirkulära tänket. Hur vi bor, givetvis. Man kan bo i smarta hem och med väldigt bra olika lösningar. Men även hur vi äter. tycker jag är hur intressant som helst. Jag är inte själv vegetarian. Jag har växt upp med köttbullar och prinskorv. Jag kommer förmodligen att äta en kost som består till viss del av kött hela mitt liv. Men jag tycker ändå någonstans att det är ett ansvarsfullt beslut som man kan göra att dra ner på det. Och kanske till och med dra ner på det lite seriöst. Så att man faktiskt äter vegetariskt flera dagar i veckan. Och det finns ju bra substitut.
Mm.
Jag är så dålig på att laga vegetarisk mat, men vi var inne på indiskt tidigare. Det är ju fantastiska vegetariska rätter de har, men även alla de här rätterna som dyker upp som substitut till våra vanliga rätter, allting från köttfärs till hamburgare och ost i hamburgare och så vidare.
Verkligen.
Ja, men vi snackade ju bara senast häromdagen när vi gjorde månadsmatlistan att så här, ja, men vi försöker tänka 50-50 åtminstone. Men att det är så mycket svårare tycker vi att faktiskt liksom, ja, men hitta bra, goda vegetariska recept. Och det är en utmaning för oss, har vi.
Ja, men det är som att vi är liksom inkörda med hur man lagar vanlig mat, om man säger inom citattecken. Om man liksom har köttet som en bas och sen bygger liksom rätten runt det. Det är så mycket enklare för någon som inte har liksom lagat vegetariskt innan. Men nu har vi infört in att vi kör 50% vegetariskt och 50% kött. Då liksom det öppnas någon annan del i huvudet som behöver vara kreativ. Liksom.
Ja, men, och jag tänker att mat och livsmedel, har vi, tänker jag fel, men har vi inte kommit ganska långt där ändå? Om man jämför till andra områden inom liksom hållbar livsstil.
Det känns
jag tror ju vi kan ju komma en bra bit längre.
Absolut.
Så är det ju definitivt. Jag är ju en person som gärna hade sett, om jag går ut på lunchen så tycker jag att rätten med kött skulle ju kosta minst dubbelt så mycket som den vegetariska rätten.
Mm.
Och det skulle man ju mycket väl kunna justera med en punktskatt eller någonting.
Mm.
Men det tycker jag ju känns väldigt självklart. Och där är vi ju inte. Utan det är fortfarande så här att det är helt upp till individen. Och det kostar precis lika mycket en vegetarisk rätt som en icke-vegetarisk rätt.
Mm. Om jag tänker så här, jämförelse med konsumtion. Det känns ju som att folk är mer medvetna om hur vi kan liksom, tänka liksom att dra ner på köttet och välja alternativ och laga på ett annat sätt. Till skillnad från typ som vi snackade i förra poddavsnittet om så här, hur konsumtionen kring jul ser ut. Det känns inte som att vi tänker till lika mycket där.
Nej, både ja och nej. Jag tänker själv så här att alla de där jularna tidigare när det har varit barn i familjen eller släkten som har fått någonting, och så öppnar man då egentligen ungefär samma kvart som man har öppnat det, så har produkten gått sönder. Alla de grejerna är någonting som jag tänkte att jag aldrig vill ha det så igen. Jag tror att om människor hade tänkt på det sättet så hade vi nog sluppit en väldigt stor del av den där onödiga konsumtionen, i alla fall när det gäller julklappar.
Mm.
Ja, verkligen. Men de här fyra, jag tycker det skulle vara intressant att veta liksom hur jobbar ni med dem? Är det bara du eller liksom är ni flera som liksom när ni ska typ ta in sådana här bolag då? Eller, alltså är ni, hur ser organisationen ut kring just hur ni arbetar kring runt de här olika områdena?
Jag är ansvarig förvaltare, så det är jag som bestämmer. Yes. Och jag menar, regelverket finns där sedan innan. Det är ju de här fyra olika områdena. Investera bara i noterade aktier. De ska vara hyggligt nischade inom de här områdena. De får inte ha en del av sin organisation eller sin produkt eller tjänst som finns i en felaktig bransch.
Mm.
Utan det ska få plats innanför en eller flera av de här fyra olika områdena. Och sen är det så här att det är en lågaktivt förvaltad fond, vilket innebär att det handlas inte jättemycket, utan den bakomliggande tanken är väldigt enkel. Det är att det ska vara en bred portfölj och låg aktivitet. Det vill säga, aktier som jag köper idag hoppas jag att jag trivs med idag, men jag hoppas även att jag trivs med dem om 5 år.
Mm.
Så det är liksom det långsiktiga tänket i allting.
Mm.
Och tillbaka på du frågar hur man gör när man tar in en ny aktie. Den allra viktigaste aspekten när jag tar in en ny aktie, det är att den platsar i portföljen. Så att jag inte har tagit in 7 svenska medelstora bolag till exempel, utan diversifieringstanken är den genomgående tanken.
Mm.
Så har jag tagit in ett medelstort företag tidigare, så tar jag in kanske ett stort företag i ett helt annat land efteråt, i en helt annan industri och så vidare och så vidare.
Ja just det, för att ni är inte bara liksom mot svenska marknader, utan det är...
Nej, det är en global blandfond.
Mm. Är det, hur ser det ut rent procentuellt i fördelningen i fonden?
Det är ungefär 20% ränta, alltså 80% aktier. De 80% aktierna är fördelade på 72 olika aktier. Och jag säger så jag inte ljuger här. Jag tror det är 16 olika länder det kommer ifrån. Mm. Och en hisklig massa olika valutor. Och ingen hedgning när det gäller valutan. Utan köper du den valutan också sen så följer man med.
Ja, just det. Vi är ju inne på det lite liksom med nya innehav. Alltså jag kan tänka mig att det dyker väl inte bara upp ett bolag som ni, eller får ni liksom ett, kan det komma ett mail till dig om ett tips kring ett bolag som säger, ja men här är värt att kolla in, och sen så tar du upp det med ditt team eller med folket du har runt dig och så tar ni in dem, eller jag skulle veta mer.
Det är väldigt ofta att det sker precis så.
Är det så?
Ja, men jag är ju också, jag följer ju med här, jag träffar väldigt mycket människor, så jag har en kortlista som består av 25 olika bolag kanske. Där, och jag kan mycket väl få tips från folk som äger andelar i fonden som säger att kolla på detta här norska bolaget eller någonting. Då tittar jag på det vanligtvis rätt så snabbt allra först och bestämmer om jag ska föra upp det på kortlistan eller inte. Sen tanken är att tillföra eller spara i ett nytt bolag, alltså ett extra bolag varje månad.
Mm.
Och då tittar jag på kortlistan, och som jag sa, det viktigaste är att det är ett komplement i portföljen. Tillför någonting till portföljen ur diversifieringssynpunkt. Så svårare än så är det inte.
Men finns det något maxantal i fonden som ni tänker att ni har? Jag vet inte om du sa det, alltså antalet aktier? Eller?
Nej, jag har fått den frågan tidigare och funderat på det. Man skulle väl kunna tänka sig att det skulle vara ett maxantal på 150 olika innehav eller något liknande. Men det är absolut ingenting som, det är inte inskrivet någon regel som säger det. Det är mer rent praktiskt att man skulle kunna ha det så. Men vi får se när fonden börjar nå upp liksom till 100-120 innehav. Vad som är mest praktiskt.
Mm. Jag tänker, du sa att du tittade mycket på ifall det skulle bli ett komplement, men kan det också, skulle det kunna vara att det blir ett byte för att det är faktiskt något ännu bättre?
Ja, det skulle det kunna bli, men oftast blir det inte det.
Nej.
Utan om man tänker så här, om fonden är exponerad mot, vad ska vi ta? Vi tar elbilar. Så om man har ett bolag så är man rätt så exponerad mot just det bolaget i en bransch som är rätt så nischad. Om man skulle kunna sprida ut det, om det är 5 olika aktörer som man skulle kunna köpa istället, så har man tagit bort en större del av den företagsspecifika risken. Så det är lite så tänket går. Tittar man vindkraft, om det finns 10 olika aktörer som är duktiga, så ärligt talat, det är ingen som kan veta vilket av de 10 som kommer gå allra bäst de närmaste 6 månaderna, utan det blir alltid bara spekulationer. Mm. För det handlar om orderingång och form och vd och så vidare. Det är så mycket olika delar som spelar in. Kan man sprida ut innehaven då i 10 olika innehav istället, så har man en hygglig exponering mot den branschen och man minskar avsevärt den företagsspecifika risken.
Mm. Mm.
Ingenting som är rocket science, det är så här man gör.
Mm. Men plockar ni ut bolag då? Alltså har ni plockat ut något bolag ur fonden?
Ja.
Ja.
Vid fåtal tillfälle, och det är vanligtvis i så fall av rent etiska skäl. Någonting händer, man agerar på ett sätt som inte är okej.
Mm.
Ja, men precis, det är det jag tänker att det... Har de uttryckt, de bolagen investerade, har de uttryckt liksom vi är hållbara eller vi är för en liksom?
Nej. Jag letar inte efter de företagen som går ut och säger att de är Nej. Jättehållbara. För vanligtvis är det de som kanske är mer i gråzonen som behöver ha jättemycket marknadsföring och lyfta fram och berätta för världen att vi är jättehållbara.
Mm.
Vanligtvis när man i alla fall för något år sedan, så när man tittar på de svenska bolagen som skulle vara allra mest hållbara, så brukar det bli att de svenska bankerna låg väldigt högt upp på listan, Hennes och Maurits, eller H&M, låg väldigt högt upp på listan, och sen något av våra industribolag. Jag kan säga att det är ingen av de bolagen som jag precis har nämnt som jag har i min portfölj, för jag anser inte dem vara jättehållbara. Så jag letar inte efter dem som profilerar sig som jättehållbara, utan jag tittar på vad de håller på med istället, och om det känns som någonting som ligger helt rätt i tiden och det får plats i en av de här fyra kategorierna, så är det, ja, då lyfts de upp på kortlistan och då finns det potential till att jag lyfter in dem.
Ja, jag tycker det låter grymt vettigt. För det är ju, jag tycker ändå det är någonting som slängs med ganska ofta, hållbart liksom, alltså som begrepp. Mm. Vad är en hållbar investering?
Om vi börjar med hållbarhet, ja. Så skulle jag säga att det handlar ju om att leva inom våra planetära begränsningar. Det är ju någonstans det som är hållbart. Någonting vi inte kan hålla på med i all evighet är ju per definition inte hållbart.
Mm.
Och då var det en hållbar investering. Jag skulle säga att det är en investering som bidrar till att vi kan leva hållbart. Och kanske så finns det en av de här fyra kategorierna. När det gäller hur jag investerar, så finns det en av de här fyra kategorierna. Sen vet jag att andra aktörer gör lite annorlunda.
Mm.
Något som är så sjukt tråkigt och som för många tror jag är förknippat med lite ångest, kanske till och med ganska mycket ångest, är ändå pensionsspar. Det ligger så långt framför en och man vill inte riktigt tänka på det.
Nej, men du sa så här att det är tråkigt och att det är ångest, men inte nu längre, eller?
Nej. Vi har ju ett samarbete med Novo som tar det här ämnet till att bli något så mycket roligare än vad det är.
Roligare och sexigare, som vi brukar säga här i Sparmakarpodden om Novo, eller hur?
Ja, vad gör Novo? Jo, det är ett sätt att pensionsspara på ett så sjukt enkelt och vardagligt sätt.
Men de har ju tagit bort det, de har raderat ut liksom pension ur sparandet, fast det ändå är till pensionen, eller hur? Man bara sparar sin pension, det är inget pensionssparande längre.
Nej, men jag tror att de allra flesta tänker att vi behöver liksom komplettera en pensionsspar med ett privat sparande.
Mm.
Och Novo gör det möjligt att spara lite hela tiden. Alltså spara när du handlar.
De har ju sitt autospar som det heter. Jag tycker det är så smart.
Varje gång du drar ditt kort och köper någonting så kommer det automatiskt föras över pengar till ditt pensionsspar.
Ja, men du kan till och med ställa in hur mycket pengar du kan använda ditt vanliga kort. Och liksom så här, ja, men du kanske, som ett exempel, du kanske ställer in, ja, men 2% av alla köp jag gör på det här kortet vill jag ska sparas till min pension.
Mm.
Alltså det blir knappt att man behöver inte tänka på det längre, den där pensionsångesten är ju borta. Och du får din tröja du köper och du sparar till din pension. Det är win-win-win-win kanske.
Ja, men så ladda ner Novo och starta autospar på ditt vanliga bankkort och spara varje gång du handlar någonting.
Gå in på novo.se eller ladda ner appen. Ja, men jag tänker om man som, för våra följare och lyssnare, jag kan tänka mig att det är liksom så här, det är ju väldigt blandat. Jag tror inte alla är superhaja på liksom hållbara investeringar, och det är därför jag tycker det är kul att du är här och pratar om det. Men om man vill bli mer liksom mån om att investera hållbart, har du någonting så här man kan tänka på, eller vad man ska kanske titta efter? Man kanske vill titta efter egna aktier och även investera i er form såklart. Liksom.
Jag skulle säga där vi är just nu så skulle man, kan man titta på, man kan göra utsökningar om man använder Avanza eller Nordnet eller vilken bank man använder. Så kan man göra utsökningar och leta efter mörkgröna fonder. Det är EU-taxonomin som har delat upp fonder i tre olika kategorier där mörkgrön är en ambition att faktiskt ha hållbarhet som mål när man investerar. Så just nu skulle jag säga att det är det som kanske är det lättaste. Mm. Sen är jag ju en förespråkare för att om man inte är särskilt duktig på aktier och placeringar och sådär, så behöver man inte göra det särskilt svårt, utan köp några fonder, månadsspara, se till att avgifterna är låga, hitta en risk som passar. Det är inte så svårt att hitta det. De flesta banker har liksom olika sådana här tester man kan göra där man ser vilken horisont man har och så vidare. Då får man reda på vilken risk man bör ligga på ungefär. Och gör det inte så svårt. Och definitivt, håll inte på att vara orolig och... Det finns folk som har ångest över sina pensionspengar och sådär. Mm. Det är ju ingenting att hålla på och må dåligt över, utan ta tag i det en gång, lägg en timme på det, läs på och så sen köp sånt som är vettigt och ligg kvar på det, stämma av en gång per år. Det behöver inte vara svårare än så. Så man inte helt plötsligt vaknar upp och så ska man gå i pension och så visar det sig att man har haft den där fonden som kostar 1,8% som egentligen var alldeles för låg risk, och så har man haft den de senaste 30 åren. Mm. För då är man blåst.
Ja, men jag tänk, finns det inget typ av så här index för hållbara liksom aktier? Någon indexfond som bara liksom investerar i... Nej, det finns inget sånt.
Nej.
Så här passivt.
Det finns ju indexfonder som titulerar sig som hållbara.
Ja, det är så.
Sen är jag ju inte en person som skulle hålla med om det. För det är en indexfond där man plockar bort två av aktierna och sen kallar hela fonden för hållbar, är ju inte någonting jag skriver under på. Men det får ju stå för andra eller för de som lanserar den här sortens produkter. Så det är svårt, för det finns så väldigt många som har åsikter om det här. Så jag tror man får leta efter liksom konkretisera sina egna åsikter. Jag brukar säga att är man osäker så kan man gå in och titta på en fond, vilka innehav. Titta på de fem största innehaven som en fond har, så får man en känsla för om man själv tycker att det är särskilt hållbart eller inte. Är det liksom de stora techbolagen? Om man inte tycker att de stora techbolagen är hållbara, så är det kanske inte den sortens fond man ska ha. Eller är det fem stycken stora svenska bolag, så tycker man att det är hållbara bolag så kan man ju hoppa på det, annars så får man fortsätta leta.
Men jag tänker, får en känsla liksom av att, jag tänker, är ordet hållbart ett ord vi slänger med eller som används för att lockas med, och förstår du vad jag menar?
Så inneord typ?
Ja. Det förstår jag definitivt, och det har ju varit ett sånt ord i många, många år.
Mm.
Tillsammans med så många andra liksom sustainable och transition och inom livsmedel så har vi ju andra ord som används för, ofta för att man ska kunna ta lite mer betalt. Jag vill ju ändå tro att en del av de här produkterna faktiskt är lite bättre eller lite mer, man har tänkt till lite extra. Men...
Tar ni stryk av det?
Ja, givetvis. Tittar man i januari förra året när de hyggligt få områden som kallades hållbara gick väldigt, väldigt bra, då kan jag säga att de flesta svenska banker och de flesta svenska fondbolag gick ut och berättade hur enormt hållbara de var. Och så sen så gick hela den här sektorn ner rätt så ordentligt under februari och mars. Helt plötsligt blev det tyst. Då la man tid på att berätta att man hade funnits jättelänge eller att man på olika sätt. Ja, man lyfte fram andra delar. Så jag tror att många hoppar på och använder de här orden när det passar, liksom, när det är mottagligt och när det ligger i tiden.
Mm.
Mm. Du, shit vad tiden håller på att springa. Men du, den här broccolin, vad är grejen? För de som inte fattar vad jag säger här, eller menar här, det är väl bara att surfa in på er hemsida och kika. Vad är grejen med broccoli?
Broccolin har varit med hela tiden och den har blivit en liten liten häftig grej. Jag har fått den här frågan tidigare och sagt att broccoli är bra, det är billigt, bra och hållbart och den passar till de flesta maträtter. Så där finns en tanke med det, men det är också liksom, det har blivit en häftig grej och då har vi bara fortsatt med det. Det är inte så många andra aktörer inom finans som skulle ha en broccoli som en symbol, så det är också ett statement samtidigt.
Det är ingen, men det är ingen logga liksom, ni har inte tänkt på att så här, fan vi borde ha den här som logga?
Nej, det är det inte. Och vi har ju många olika former och bilder och sådär av broccoli, så det är mer den häftiga grönsaken.
Askott.
Ja, ja men grymt. Du, jag tänker så här, Proetus, när man surfar in på er hemsida, alltså, man får ju det ganska så här skön, lekfull känsla, får jag. Är det tanken liksom? Det är bara kolla på den här reklamfilmen ni har. Den är ju, det säger ju ganska mycket, tror jag, om både när man pratar med dig nu och liksom när man kollar på den. Är det uttalat?
Ja, det är ju inte slumpen att det har blivit så. Och givetvis, ett litet företag med begränsad budget, då gäller det ju att sticka ut på något annat sätt. Och det tycker jag vi gör genom att vara billiga, genom att vara ärliga, väldigt transparenta, väldigt mänskliga, väldigt närvarande. Så det är det som vi försöker få att gå igenom egentligen, hela allting vi gör, hela varumärket.
Ja, men
jag får väldigt mycket feedback från våra sparare just angående närheten och att det är personligt och sådär.
Precis.
Och jag tycker det är så roligt. För det är någonstans ett sånt kvitto liksom på att det som jag satt och tänkte på för 6 år sedan, det faktiskt är realiserat och det är på riktigt.
Det måste vara otroligt häftigt att se det liksom ta fart. Men ni är också i en bransch där liksom många tänker så här, det är finans, det är pengar, det är mycket kostym och du sitter i en orange t-shirt liksom. Är det också den tanken kring, eller du kanske går runt i kostym annars? Eller är det liksom redan?
Nej, jag lovar att jag har strökit min sista skjorta. Jag har en garderob proppfull med kostymer och skjortor och sådär sedan den tiden som jag jobbar på bank. Men jag använder dem aldrig någonsin. Jag tror att vi kommer att låta ut eller göra någon sån här välgörenhetsgrej och dela ut de här skjortorna, för nu börjar jag tröttna på dem. Så jag kommer aldrig att ta på mig en sån skjorta igen. Utan det är inte det vi håller på med, utan vi plockat ner detta. Vi sitter inte på några höga hästar, vi säger inte att detta vi håller på med är svårt. Vi använder inte de svåra orden, utan försöker förklara så att folk förstår istället.
Man måste älska det.
Men jag tänker så här, på de här åren som har gått, så har ni kommit så här långt. Vad ser vi på Retos om 5 år? Vad är ni då?
Man kan säga just nu så finns fonden i samtliga nordiska länder. Men vi har bara precis kommit in där. Så jag tror att vi har kommit djupare in i de marknaderna. Jag tror att vi har lanserat den i Tyskland och Holland. Frågar man folk på gatan nu om en hållbar fond, så får man ju ändå svaret liksom Proetos av några personer av 10. Men om 5 år så förhoppningsvis så är det 8 av 10 som säger Proetos fond är hållbar.
Ja, häftigt. Det blir sjukt kul att följa.
Ja, verkligen. Du, om våra lyssnare kanske vill liksom investera eller liksom läsa mer om er och bara veta mer, vart vänder man sig?
Hemsidan finns ju enormt mycket information. Har man några specifika frågor som man inte hittar, så går man in och skickar ett mejl på hej@proetos.se, så är det jag som tar emot det och då svarar jag givetvis. Men annars vi har lite olika kanaler. Jag tror att den mesta informationen går att hitta om man orkar och vill leta. Annars är man intresserad av att köpa den, så är det en lång lista på hemsidan var man kan köpa den. Just nu så kan man köpa den hos i stort sett alla svenska banker utom Swedbank.
Ja, just det. Ska man fråga varför eller?
Varför Swedbank? Jag pratade med han som var ansvarig för fondutbudet på Swedbank förra veckan. Och man kan säga att jag jobbar på det. De är inte jättemottagliga, men jag jobbar på det.
Kalas. Du, Magnus, tack så jättemycket för att du ville komma hit och snacka om din och er fond. Det tror våra följare och lyssnare uppskattar det enormt. Ja, har du något att säga här, Darling, innan vi släcker?
Ja, det är redan rätt mörkt här. Hos oss i alla fall. Det lyser fint bort hos dig, Magnus.
Din skrubb, den ser mysig och varm ut. Ja.
Nej, men vi får tacka så hemskt mycket. Det har varit väldigt spännande att få höra mer kring hållbarhet och investera, och framförallt Proetos.
Så får vi ta en sittning längre fram och höra hur det har gått helt enkelt.
Definitivt. Det är jag som tackar och har en fortsatt underbar kväll.
Detsamma. Ja.
Vi till våra lyssnare, så har ni frågor, vi vill gärna att ni tycker till om det här avsnittet, så skriv till oss på sparmakarna@gmail.com eller gå in på vår Instagram där vi heter Sparmakarna. Skicka ett DM så hörs vi nästa vecka. Tja då!
Hejdå!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.